har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Stökig vecka för Bitcoin. Bli granne med Snoop i kryptouniversum. Och äntligen, äntligen ett snack med Finansinspektionen. Kamrater, välkomna till ännu ett avsnitt av De kallar oss krypto. Din guide i kryptovärlden som denna vecka, där det, ja, men det händer alltid mycket grejer. Men den här veckan känns det som att det verkligen hänt saker. Och personligen extremt spänd på då att Finansinspektionen gästar oss.
Mm, kul, vem är du?
Jag heter Mårten Andersson och är komiker, entreprenör och kryptoentusiast. Och vem är du?
Jag heter Gunnar Harjus, inte komiker, men ekonomijournalist i alla fall.
I alla fall det, och inte bara så lite så. Gunnar hör ni normalt i den väldigt härliga podcasten Kapitalet. Men här då, som namnet skvallrar om, så är det fokus på absolut ekonomi. Men om man är ny i podden, så det vi gör här, det är att vi fullt fokuserar varje torsdag på kryptomarknaden.
Mm, exakt. Får jag lägga till en sak på din presentation den här veckan?
Mm.
Världsmedborgare.
Mm-hmm.
Du flänger runt så det står härliga till.
Ja, jag ligger inte högt upp på Gretas lista, tror jag, över svenskar hon vill fira jul med. Nej, men jag har rest en hel del, har jag gjort. Men det beror väl lite på att min familj, min nya familj då, min egen lilla familj, är delvis från Serbien.
Mm.
Och sen så har vi ägt ett hus i Marbella som jag var nere och sålde och tömde här i dagarna.
Just det, anledningen till att jag tar upp det här överhuvudtaget är att du kommer vara med lite mindre i det här avsnittet än i vanliga avsnitt.
Ja, det fanns sangria som behövde drickas upp.
Ja.
Nej, skämt åsido, så jag fick fastän inte ihop det. Det är inte helt lätt, den var nästan 200 kvadratmeter stor, det här penthouset som jag hade.
Humble brag.
Ja, men lite, var inte alls meningen. Jag ville mer få in det, för att hur mycket kvadrat det var jag skulle ensam tömma då. För det gick inte att åka dit med två små barn, det räknade vi ut själva. Men det var inte mycket till semester, kan jag säga.
Nej, jag fattar det. Det är inte bara du som har haft en stökig vecka. Det är ju liksom lite så det generella lynnet i kryptovärlden också.
Ja, Bitcoin har haft en tuff vecka och Olsen hade ju en ännu sämre vecka, som det alltid blir när Bitcoin, the king is shaking, the peasants are shaking even more.
Ja.
Något sånt. Men det blev inte alls som Plan B och många andra trodde. Q4 är ju, det är inte asmycket kvar av den. Även om det finns många teorier jag läser och hör om att bullmarketen bara kommer fortsätta, så börjar i alla fall jag mer och mer känna att det är ingen idé att lyssna på alla de här killgissningarna. Bitcoin bestämmer. Vad den vill, det är så det blir.
Mm-hmm.
Jag skulle säga att under den här skakiga tiden, som i alla fall det jag tar med mig, det är nog ett stort mått ödmjukhet. Jag har varit extremt bullish och är det fortfarande, men kanske inte i att det kommer gå så fort som det alltid har gjort, tänker jag. Och att man kanske, när den låg på 69 000, att så här, jag frågar mig själv i bilen på väg hit, jag bara, men varför sålde jag inte på 69 000 dollar? Lite grann i alla fall.
Ja.
Nej, men för jag har varit så inte övertygad om att den ska till 100 000.
Just det.
Jo, det är det jag menar med ödmjukheten. Att så här, det är något jag tar med mig från ännu en korrigering då, är nog att kanske, ja, eller så ska man bara hodla, men då ska man hålla på och titta på kurserna.
Jag tänker liksom också att en sak man tar med sig av det som hänt sen, vad ska vi säga, maj och framåt ungefär, är väl liksom att man får vara lite mer skeptisk än vad vi kanske har varit generellt till hela marknaden som fenomen. Att det, man får också komma ihåg så himla mycket att det, jag ska inte dra en procentsiffra i röven här liksom, men väldigt, väldigt många som är inne i det här bryr sig helt ärligt inte om tekniken eller om krypto eller om framtiden eller om ekonomi särskilt mycket heller, utan väldigt, väldigt många är uppenbarligen inne i det här bara för att tjäna snabba pengar. Mm. Och det, jag har respekt för det. Du, så här, vill man tjäna snabba pengar, go for it. Det finns få saker som är så volatila som det här, så att det finns väl möjligheter. Liksom. Men jag tror inte man ska liksom läsa in allt för mycket i typ så. Nu har ytterligare 10 000 personer köpt krypto i Sverige, eller nu har det här. Man måste säga, ja, men vad är de in it for? Liksom? Jag tror man får tänka lite mer på det.
Jag tycker det är helt rätt, för det, alltså, vilka är det som är inne i det, precis, och hur ser deras tradingmönster ut, och då, jag tror att det är därför inte de här prognoserna och profetierna som alla de här oraklen kommer med stämmer, därför att det är en helt annan marknad, den här bullmarketen, en sak kan vi konstatera oavsett hur mycket man kan. Den här bullmarken påminner ju, hittills i alla fall, ingenting om 2013 och 2017.
Nej, bullmarket, bara för att vara extra inkluderande idag, är ju alltså när marknaden går uppåt över en lång
när
tid.
Bulls vinner över bears, när tjurarna vinner över björnarna, eller hur man nu ska se det, när det är uppåt, vilket det har varit för vissa coins, men bitcoin och ethereum och även total market cap har ju fått sig rejäla törnar den sista tiden.
Mm. Du, vi har ju ett lite speciellt avsnitt idag.
Ja.
Finansinspektionen kommer hit, inte hela, vi tog inte med hela huset, men en person från Finansinspektionen kommer hit. Per Nordqvist heter han. Vi ska väl komma dit småningom, är det någonting du liksom så vill att jag ska ta med mig in i den här intervjun?
Ja, eftersom jag inte är på plats så får jag gärna göra det. Och jag menar, vi har pratat lite du inför det här, och jag är helt övertygad om att du löser det här alldeles exemplariskt. Det framförallt jag vill veta är ju vad de har för hållning till kryptovalutor och varför. Och hur de ser på det här med bankerna, det är många som hört av som det också, att banker kan få spärra konton för att, alltså det känns som att storbror ser det i förmynderi. Och sen kanske också, såklart, regleringar och massa annat, men var tror de att Bitcoin och company kommer att ha för roll och hur det kommer se ut i framtiden, den närmaste framtiden i alla fall, i Sverige och kanske i Europa.
Mm, det ska jag ställa fråga om. Kanske kommer nämna någonting om den här debattartikeln också, vi får se.
Ja, såklart. Det tänkte jag inte ens på i allt annat, men det är klart att den måste upp, för den var ju vid några stycken som kanske inte var helt jätteimpad av.
Nej. Men du, innan vi kommer dit, så som vi redan sagt, så har det hänt väldigt mycket. Kanske ett nyhetssvep då?
Ja! Ännu en riktigt stökig vecka för Bitcoin. Priset på världens största kryptovaluta har pendlat friskt de senaste dagarna, och som lägst var priset nere på under $42,000 efter en flash crash. Alltså en snabb dipp följd av en snabb återhämtning. I talande stund är coinen uppe över $50,000 igen. Vad det här plötsliga tappet berodde på är fortfarande oklart. Många analytiker pratar om rädsla för den nya omikron-varianten av covid-19 och att kryptovalutor nu har en allt starkare korrelation med traditionella börser. När kursen var som lägst var bitcoins market dominance, alltså det totala värdet på världens alla bitcoin i förhållande till det totala värdet på alla världens kryptovalutor, nere i under 40%. Att mina bitcoin med vulkanenergi är dyrare än att göra det med olja. Det säger Ricardo Navarro, en av El Salvadors ledande ekologer, i engelska The Telegraph. Navarro menar att geotermisk energi fortfarande är mycket dyr att utvinna och att president Nayib Bukeles ansträngningar kan komma att leda till att landet investerar mer i olja eftersom det helt enkelt är billigare. Navarro kritiserar också planerna på Bukeles Bitcoin City och säger att planerna att lägga den vid en vulkan är poänglöst. Att bygga den här staden bredvid en vulkan är som att tro att du är rik för att du bor bredvid en bank, säger Navarro. Rättegången mellan Craig White, mannen som hävdar att han är Satoshi Nakamoto, och Daniel Claymans efterlevande har fått sitt slut. Clayman-lägret har hävdat att White har förskingrat bitcoin till ett värde av $25 miljarder, och det spekulerades i om rättegången en gång för alla skulle reda ut om Craig White är Satoshi Nakamoto. Något sånt kunde dock inte domstolen slå fast. Däremot dömdes White att betala $100 miljoner till Claymans dödsbo. En tomt i Snoop Doggs metaverse, Snoopverse, såldes i veckan för $450,000. Snoopers är en del av det större projektet Sandbox och den sålda tomten gjorde den nya ägaren till digital granne med rapparen. Snoop själv kallade köpet för ett fynd. Det var nyheterna.
Ja, det var det. Är det något liksom så... Vi pratar om extra. Du sa att du har kollat in Sandbox lite grann.
Ja, Sandbox är ju ett av alla bolag som håller då på med det mest hypade de senaste veckorna och förmodligen det som kommer vara mest hype framåt, om jag får killgissa. Mm. Och det är Metaverse.
Ja, just det.
Det är där Facebook vill in och vill byta namn då från Facebook till Meta. Och du har Decentraland och Engine Coin och det finns hur många som helst. Och i Metaverse då så finns det olika delar där man kan köpa länder och tomter. Mm. Och vi rapporterade det i förra avsnittet, en rekordförsäljning.
Var det 2 miljoner dollar eller 4 miljoner? Det var helt galet. Ja. Ja.
Och det där tror jag bara kommer bli mer och mer vanligt, att du köper alltså real estate precis som där, i rätt land, i ett spel där du kommer kunna gå med VR-glasögon eller vara i en AR-miljö eller i vad du än vill, gå omkring där med dina wearables, alltså digitala kläder som du har köpt, antingen som en add-on när du har varit inne i en fysisk butik typ, och så får du lägga till, vill du också ha de här kläderna i Metaverse, eller så köper du dem bara där. Mm. Men gå omkring där då, och du är granne med Snoop och du hänger liksom där, det är klart som fast, det är ju otroligt intressant.
Just det, samtidigt som man måste komma ihåg att fan vad man vet att det är några som kommer gå bort sig så totalt i det här också, för att jag menar så här, så många metaverser som vi ser redan, alltså så här, rimligtvis så kommer vi kommer inte ha 2000 metaverses liksom, för vem orkar hålla koll på det, så någon kommer ju gå bort sig och köpa en tomt för liksom 10 miljoner dollar och sen så kommer det projektet läggas ner 4 månader senare, alltså, sådana stories kommer ju garanterat att nås av kommande tiden.
Det är därför man köper där Snoop Dogg har gått in, alltså, för jag tror på riktigt att hype kan komma fort och försvinna så fort, men ska man gå in i någonting, det är som du kollar på Bored Ape Yacht Club nu, den absolut mest kända skulle jag säga i alla fall, möjligen CryptoPunks också, ja. Men där har du ju extremt mycket kända människor som har köpt, som man läser bara om nya liksom, världsstjärnor som är nu i den klubben, så att jag tror på lite hype, så ska man köpa någonstans så kanske det inte är så dumt att köpa där Snoop är granne, så kommer någon annan och köper och då är liksom, det är klart man vill hänga där, det är som att köpa in det liksom i Hollywood eller Beverly Hills fast för en fortfarande spottstyver av att vara granne, plus att det kommer bli virtuella städer såklart och med kasinon och massa annat.
Så att hype is temporary, Snoop is forever, hälsar Morten Andersson.
I nyhetssvepet, kan vi inte bara prata om den här Craig White?
Jo, verkligen, det kan vi absolut göra.
Vad är din magkänsla kring det där?
Alltså, han är ju en person, ska vi bara ta jättekort backstory. Han har hävdat i många år att han är Satoshi Nakamoto, alltså mannen som skrev bitcoins så kallade white paper och minade de första bitcoinsen. Och... det här handlar ju mer om bara cred, utan det finns ju liksom på papper att Satoshi Nakamoto äger också en fruktansvärt stor mängd bitcoin, vilket skulle göra då den faktiska Nakamoto väldigt, väldigt rik. Det här är en pseudonym, ingen vet exakt vem det är. Craig White är en av flera personer som har hävdat att det är han, och han var bevisligen väldigt tidig in i bitcoin. Han är en typ av person, jag har sett lite dokumentärer om honom och sådär. En person som hela tiden hävdar att han inte vill ha uppmärksamhet. Men för att vara en person som hävdar att han inte vill ha uppmärksamhet så ser han till att få väldigt mycket uppmärksamhet, och det gör mig misstänksam.
Ja, och jag blir så glad att du säger det här, för det här går ju helt i linje med hur jag tänker. Alltså, det finns ju en myt. Alltså, min magkänsla kring Satoshi Nakamoto är ju att han var en person som absolut inte vill ha uppmärksamhet. Då hade han väl skrivit från början, om han såg framför så här fame and glory, så hade han väl gått ut ganska snabbt och sagt att det var jag när det väl började bli succé.
Visst.
Men nu kommer man ut och jag vet inte, jag ska inte säga att han känns inte som att han heter Satoshi. Han hade aldrig kommit på Satoshi Nakamoto, den gubben.
Nej.
Han känns mer som att han heter Craig. liksom. Det vill man ju inte.
Nej, nej, nej.
Sorry Craig, men you're not my Satoshi Nakamoto. Hörru du, nu är det dags för den stora intervjun då. och nu är jag inte här. Men det känns både tråkigt och spännande. För nu kan jag bara luta mig tillbaka då och njuta av den här intervjun som kommer.
Ja, det kommer här. Jag har ingen sån fet introduktion som du brukar göra med liksom hype och sådär. Det är lite mer lågmäld introduktion.
Okej, härligt.
Men den kommer här. Per Nordqvist, Finansinspektionens biträdande chef för området bank och ansvarig för Finansinspektionens innovationscenter. Varmt välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Hur är läget?
Det är bara bra. Lite små nedkyld fortfarande här efter promenaden hit så att säga. Men ja, här inne är det varmt och skönt.
Ja, vad är det? Det är stolta minus 14 eller någonting i Stockholm idag.
Ja, men precis. Det var, man märkte när man gick ut i morse.
Ja, fattar det. Har du gått från, vad är det du sitter? Brunnsgatan?
Brunnsgatan, precis. Nere vid Stureplan. Nej, det har vi inte gjort utan vi tog bussen. Ja. Men det räckte med den promenaden därifrån. Ja, trots att solen är uppe också.
Ja, just det. Jag tänker bara så extremt grundläggande. Om man inte är bekant med Finansinspektionen och ert arbete, liksom, vad är er uppgift?
Vi är en myndighet som lyder under riksdag och regering då, såklart, och har ett väldigt tydligt specifikt uppdrag i att värna finansiell stabilitet, högt skydd för konsumenter och välfungerande marknader. Och sen för 2020 så tydliggjordes det här också att vi har ett extra uppdrag i att den finansiella sektorn ska bidra till ett hållbart samhälle helt enkelt.
Om du liksom inte sitter i en intervjusituation och någon ställer den raka frågan och typ träffar någon på en middag och någon frågar vad gör FI egentligen? Vad brukar du säga då?
Då brukar jag svara så att vi skriver vissa regler som finansföretag måste följa och sen bedriver vi tillsyn över att de bolagen följer de reglerna.
Mm. Så att vara supertydliga, ni skriver regler och följer regler. Hur mycket av de reglerna som ni följer och ser till att de följs har ni skrivit själva och hur mycket har liksom typ så riksdag och regering skrivit?
Ja, men det är lite olika. Så det är svårt att säga en siffra så, för att dels så kommer ju så mycket av regelverket i finansbranschen från europeiskt håll. Så att vissa är ju reglering från EU-håll helt enkelt som vi måste följa och tillämpa. Men sen är en hel del lagar då från riksdag och regering. Men vi har föreskriftsrätt kallas det då, som vi själva kan lämna ut föreskrifter för. Mm. Och i hela det här så är det ju så att vi beviljar tillstånd för att få verka på finansmarknaden. Och det yttersta verktyget vi har i vår tillsyn är att återkalla ett tillstånd om bolaget inte har skött sig, så att säga.
Mm, just det. Och då du har du två fina roller här då. Biträdande chef för området bank och chef ansvarig för innovationscenter. Av de två rollerna, är det någonting som förhåller sig till liksom, kryptovärlden särskilt?
Men både och såklart, för att kryptovärlden rör sig ju, om man tittar på bankuppdraget så att säga, så är ju betalningsmarknaden en stor del av banksektorn och finanssektorn överlag, och där är ju såklart har det funnits en diskussion om kryptovalutor, vad det är för någonting egentligen, är det betalningsmedel eller är det någonting annat, och det finns ju andra typer av stablecoins som ju mer närmar sig betalningsmedel också så att säga, så det är absolut aktuellt där. Och innovationsfrågan så är det ju så att vi har ju ett uppdrag att följa den marknadsutveckling som finns för att se vad som kan komma att bli finanssektorn också. Mm. Inte bara det som idag är finanssektorn utan det är vilken utveckling som finns och vilka risker och möjligheter som kommer med den utvecklingen. Så även där har det varit mycket kryptofokus till och från de senaste åren.
Men okej, er roll då, liksom, om man tänker på det, är det en allt för stor förenkling att säga typ så, se till att olika finansiella aktörer sköter sig helt okej gentemot varandra, konsumenter och typ stat? Är det okej?
Ja, men absolut. Så är det ju. Finansiella reglerna finns ju där av en anledning. Mm. Och det har ju vi, jobbar vi för att de reglerna ska följas av de skälen, så att säga. Mm.
Om man tänker liksom i förhållande till kryptovalutor, hur tolkar ni den uppgiften? Alltså när du tänker på kryptovalutor och ditt arbete, vad tänker du liksom är Finansinspektionens uppgift?
Ja, dels så är det ju så att det är inte hela kryptotillgångssektorn som står under våran tillsyn. Det ska vi ha klart för oss först så att säga, utan det är ju, än så länge så är det ju delar av den som är under våran tillsyn, till exempel de som växlar mellan vanlig valuta, fiatvaluta och kryptovalutor, de står under tillsyn av oss, framförallt vad som gäller penningtvättsregelverket. Men sen stora delar av den här sektorn är ju inte under våran tillsyn. Den decentraliserade tillgången så att säga, om vi tar bitcoin som exempel, det finns ju ingen utgivare av bitcoin som står under våran tillsyn. Däremot så är det ju så att vi ser ju att det rör sig och kommer in allt mer i finanssektorn. Och då blir det en fråga för oss hur vi ska förhålla oss till det. Och det har ju pågått ända sedan. Jag tror att EBA, den europeiska banktillsynsmyndigheten, hade första större kommunikationsinsatsen kring det här 2013-2014. Så att det gick några år först så att säga, undanskymt så. Men sen dess så har ju finansiella tillsynsmyndigheter och reglerare tittat åt kryptotillgångshållet för att se okay, vad är det här för någonting och vad behöver vi göra för att det inte ska hota våra övriga mål vi har.
Mm. Du nämnde penningtvätt. Det är ju en sån grej som man, jag tror, förknippar ganska mycket med FI. Och när vi bad om frågor från lyssnare så var det liksom 100% tror jag av alla frågor som var seriöställda vad handlade om penningtvätt. Och det finns en formulering som återkommer i princip varje så liksom statement som Finansinspektionen gör som är kopplat till kryptovalutor, och det är att krypto är vanligt förekommande i penningtvätt och finansiering av terrorism. Hur liksom relevant och aktuell skulle du säga att den formuleringen är?
Nej, men det är de siffrorna vi ser från, eller det är den synpunkten vi har från vårt arbete och våra dialoger med polisiära myndigheter både nationellt och internationellt.
Mm.
Och där kan man ju titta, gör man det enkelt för sig så kan man ju titta på de ransomware-attacker som har varit så att säga. De är ju ofta kopplade till att du vill ha en betalning i kryptovaluta.
Mm.
Och det finns det väl skäl till så att säga.
Just det, vad tänker du att de skälen är?
Att det finns en, det har varit och är till viss del svårare att spåra, för det finns en högre grad av anonymitet i kryptotillgångar.
Men man skulle kunna argumentera för, tänker jag, om man tänker på liksom så här, syftet med att ha en inspektion, om man tänker att liksom medborgare som i slutändan är de, jag gissar att Finansinspektionen arbetar för, liksom att okej, om det finns penningtvätt som ett visst antal individer håller på med, så är det primärt ert problem, inte personer som vill hålla på med kryptovalutor på ett lagligt sätt.
Nej, men det här, absolut. Men det här är ju svårt, så att säga. Finansiering av terrorism och penningtvätt är ju ett reellt problem. Det är ju någonting vi som samhälle inte vill se, för det orsakar väldigt stora problem. Så det måste vi ha klart för oss, att vi gör ju inte det här för att vi tycker att det är roligt att jävlas med kryptofolket. Utan vi gör ju det här av goda skäl, så att säga. Och här har ju bankerna ett väldigt stort ansvar, och de då växlarna som står under den här regleringen. De har ett väldigt stort ansvar att känna sin kund och veta varifrån pengarna kommer och vart pengarna ska någonstans. Och det är just för att vi vill motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Mm.
Och de reglerna är ju de samma för kryptotillgångar som för vanlig valuta.
Mm. Men det är ändå relativt många som har tagit av sig. Alltså, jag tror inte det här var så vanligt helt ärligt innan jag bad om frågor. Men att folk har fått sina bankkonton spärrade med liksom hänvisning till penningtvätt. Och liksom, det är ändå någonting som går ut över ja, men, vanliga människor som vill typ, jag menar, äga lite bitcoin. Typ. Mm. Tycker du det känns rimligt?
Ja, men vi förstår att det här blir ju ett problem för vanliga människor. Och det är inte bara när det gäller kryptotillgångar, utan det är ju generellt de kraven vi sätter på finansiella aktörer för att känna sin kund och kunna se ursprung och vart pengarna är på väg någonstans. Det blir, ibland hamnar konsumenter i kläm här. Så är det. Det ser vi också, och det är inte bra. Däremot så är det ett stort ansvar som åvilar bankerna just för att ha den här kundkännedomen. Och regelverket är uppsatt så att om du inte kan uppnå den kundkännedomen, då måste du avsluta den kundrelationen, för då får inte, då ska inte transaktionen gå igenom.
Men kan man inte tänka sig att man skulle kunna ändra på någonting? Om det här ändå är någonting som du säger går ut över, det är inte bra, det går ut över vanliga människor, varför finns det kvar? Eller varför kan man liksom inte ändra på någonting?
Jo, men därför att i stora helheten så är det där av ett syfte, så att säga. Så att jag tror inte att vi kommer inte säga att du ska ta bort penningtvättsregelverket för X eller Y.
Nej.
Det tror jag ingen vill, så att säga. För att, som jag sa, penningtvätt är ett reellt problem i Sverige idag. Och det måste vi hantera. Det måste den finansiella sektorn hantera. Sen så finns det ändå enskilda konsumenter, eller fler än enskilda också, så att säga, men som hamnar i kläm, som ni har hört från era frågor. Så är det absolut, och det förstår vi, och det känner vi att det är ett problem. Däremot så är reglerna vad de är av goda skäl, och de är vi där för att tillämpa.
Jag fick en annan fråga. En annan aspekt av den här grejen handlar om, vad ska man säga, en mer tydlig kanske konkurrensfråga, som väl är att om man får sitt konto stängt för att man har dealat bitcoin, alltså det som händer i princip är ju att en svensk bank förbjuder en växlare, alltså en hemsida där man köper bitcoin, om man förenklar väldigt mycket. Det man gör är att man förbjuder handel med en konkurrent i princip, så skulle man kunna se det i alla fall. Ser du inte att det finns några problem med liksom den så konkurrenssituationen och bankernas makt att bara så stänga en tjänst för en av deras användare?
Jo, men här är det viktigt att vi, jag menar, reglerna är som sagt är av en anledning så att säga, och banken måste fatta ett affärsmässigt beslut vilken risk de kan tolerera. Det är inte förbjudet för en bank att ta risk, utan Nej. De måste kunna kontrollera och hantera sin risk. Men om de bedömer att de inte kan det, då kan inte vi gå in i enskilda fall och säga att ni borde göra si eller så, för det är inte våran roll, utan det är ett affärsmässigt beslut för banken. Vi kan kontrollera efterhand att de har gjort det de ska för att uppfylla regelverket.
Men upplever du liksom generellt att penningtvättsregler kopplade till kryptovalutor funkar bra i Sverige då?
Jag har ingen specifik uppfattning faktiskt huruvida penningtvättsregelverket är ändamålsenligt eller inte för kryptotillgångar. Utan vi har det regelverk vi har idag, och allt eftersom kryptovalutor kommer in mer i finanssektorn så kommer det vara så att de kommer att träffas av mer och mer regler. Så kommer det att se ut. Och att de träffas av penningtvättsregler är sedan något år tillbaka, så det är fortfarande förhållandevis nytt. Så jag tror att även bankerna håller på att lära sig hur man ska hantera det här. Så förhoppningen är ju såklart att de ska kunna göra en bra relevant bedömning.
Kritiker av det så penningtvättsnarrativet, om man får vara lite slängig, brukar hävda att det snarare kanske grundar sig i okunskap från banker och reglerande myndigheter, att det finns ingenting som är så lätt att spåra som kryptovalutor och sådär. Hur ser du på den aspekten av allt det?
Ja, så framförallt så kommer det till en viss gräns. Så kan du spåra i och med att en kryptotillgång som bitcoin, där kan du se alla transaktioner bakåt i tiden. Så det stämmer ju absolut att den är spårbar så. Men sen finns det ju andra kryptotillgångar som inte har samma transparens så att säga, där du kan använda olika typer av metoder för att göra det väldigt mycket svårare att komma åt de här medlen från brottsutredande myndigheter. Plus att du kommer ju också till plånboksnivå så att säga. Mm. Den är ju inte kopplad till någon person.
Nej, kan du, nu rör man ju sig i någon slags spekulationsterritorium här då, men kan du se en framtid där man har ett regelverk som funkar på ett annat sätt som gör att det skulle kunna vara lättare att koppla i Sverige en svensk kryptoväxlare liksom en ha krav på att man ska kunna koppla en plånbok till en person eller sådär?
Det är en väldigt bra fråga, och jag tror att någonting som man får ha med sig allt eftersom det här kommer in mer och mer i finanssektorn och om det blir ett större och större fenomen så att säga. Nu kommer vi att få viss reglering från EU-håll, MiCA kallas den förordningen, om något år. Så att det är ett första steg. Än så länge har det ju varit i princip oreglerat.
Kryptoskolan lektion 23. Vad är MiCA? Kryptovalutor är en speedrun i att upptäcka vilka bankregleringar som egentligen behövs. Och den senaste upptäckten kommer från EU och heter MiCA, Market in Crypto Asset Regulation. Målet, enligt EU, är att man ska sätta konsumenten i fokus och är ett försök att strömlinjeforma reglerna kring krypto. Det ska sägas att det som regleras är kryptomarknaden, inte kryptovalutor. Till exempel bitcoin har inga centrala punkter och har inte någon utgivare, vilket gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att reglera själva valutan. Istället fokuserar MiCA på de aktörer som köper, säljer eller på andra sätt tillhandahåller kryptovalutor. Kryptobörser, växlare och liknande. MiCA reglerar växling mellan fiat och kryptovaluta, byten mellan kryptovalutor och placeringar av kryptovalutor. En tredjedel av alla MiCAs regler ägnas åt så kallade stablecoins, och 26 av 168 sidor ägnas åt asset-backed tokens, en typ av kryptovaluta som knappt finns idag, men som är det som Facebooks coin Libra var tänkt att bli. En av huvudpunkterna i MiCA är att den innehåller ett EU-pass för kryptobolag, så om du som kryptoaktör blir godkänd i ett land gäller licensen i hela unionen. Med andra ord handlar det i korthet om en reglering och en harmonisering.
Så att det kommer ju att komma en ny reglering, och den kommer också göra det bättre för de aktörerna. Det blir en kvalitetsstämpel till slut att du får ett tillstånd av Finansinspektionen för att verka på finansmarknaden.
Mm. Om vi stänger penningtvättdelen av det här, är det väl slängigt av mig att summera det som att ja, lite tufft för vissa, men ändamålet helgar medlen här?
Det får nog vara dina ord så att säga. Jag kan inte göra en bedömning om vart den ribban ska gå eller inte, utan det jag kan konstatera är att bankerna har ett stort ansvar att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Din chef, Erik Thedéen, gick för några veckor sedan ut i ett i alla fall i Bitcoin-Sverige, väldigt uppmärksammat utspel på DN Debatt. Han skrev att mining och proof-of-work-valutor som Bitcoin bör förbjudas. Om man inte läser den artikeln, går det att summera liksom the key takeaways?
Ja, men key takeaway är att flera av de största kryptotillgångarna idag bygger på en konsensusmetod som kräver enorma mängder energi. Och allt eftersom det här växer så kommer det att börja hota de klimatomställningsmål som vi har i Sverige. Så där vill vi lyfta den här diskussionen och göra den mer publik för att se vad kan vi göra här? Går det att göra någonting åt den här tekniken så att säga, som är då proof of work? Går det att göra de mer modernare kryptotillgångarna som är nyare efter det här? Det är få av dem som använder proof of work utan de använder andra tekniker. Går det att göra en sån och få igång en sån diskussion så att säga för att vi fasa ut en äldre teknik till förmån för mer energieffektiva tekniker?
Det är ju en, om man bara får ha en kommentar kring själva formen, debattartikel i DN där man säger att man bör förbjuda någonting. Det är ganska ovanligt för en generaldirektör för något statlig institution att gå ut och skriva en artikel av den här typen överhuvudtaget. Så jag tänker att man öppnar ju sig ganska mycket för viss kritik som jag tänker att man får ändå bottna i rätt mycket. Så jag tänker att det har nog gissningsvis föregått ganska mycket analys det här. Eller hur såg Finansinspektionens analys ut innan?
Nej, men absolut. Och vi har ju gjort det här också i samarbete med Naturvårdsverket.
Just det.
Så att inte bara Erik utan även Naturvårdsverket generaldirektör. Och det vi säger i den här artikeln är att vi vill utreda, eller att det ska utredas ett förbud för att se vad som är det effektivaste sättet. Mm. Och så här är det ju att samhället och finanssektorn står inför jätteutmaningar för att klara klimatomställningen. Och vi har ett uppdrag för att finansiella sektorn ska dra sitt strå till det här. Alltså då vill vi uppmärksamma den här frågan för att få igång den här diskussionen.
Mm. Ett sånt liksom nyckelord som återkom i artikeln var ordet samhällsnytta som många fastnade på tror jag. Jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen nu men det är väl fair att säga att ni sa att det inte fanns någon samhällsnytta i proof of work konsensusmetoden och i förlängningen då i Bitcoin. Är det fair?
Ja, precis. Inte konkret i proof of work, för där ser vi nog snarare att det kostar en enorm mängd energi. Där det finns andra likvärdiga konsensusmetoder, så att säga, proof of stake till exempel, som andra kryptotillgångar har och som Ethereum håller på att gå över till eller försöker gå över till, så att säga. Så där finns det någonting. Och så när vi ställer den minusposten i energikostnaden mot de fördelar som lyfts fram så ser vi inte att den ekvationen kommer på plussidan i och med att vi också ser andra utmaningar med kryptotillgångar i samhället idag.
Vad menar ni med samhällsnytta?
Vi menar med samhällsnytta här att, som sagt, att vi gör den här uppställningen. Vi ser en enorm energikostnad och sen så försöker vi se vad har vi för system idag och vad spelar kryptotillgångar för roll i det och vad är rimligt att vi som samhälle lägger våra resurser på, så att säga.
Just det, men det finns ju jättemånga ganska värdeladdade ord där. Ordet rimligt är ju till exempel ett sånt ord som är väldigt det är liksom erkänt svårdefinierat. Men hur gör ni den definitionen? Vem gör den definitionen? Vem ger er rätten att göra den definitionen och så vidare?
Ja, men det här är en debattartikel för att skapa en opinion där vi vill se att man utreder den här frågan. Är det så att man i sånt fall skulle komma fram till att det finns effektivare sätt än ett förbud, så har inte vi målat in oss i det hörnet, att säga, utan vi vill lyfta den här diskussionen och känner att klimataspekten av kryptotillgångar som baseras på proof of work är inte negligerbar, utan det är någonting som vi bör diskutera. Och det är det vi gör i den här debattartikeln.
Det ser ju ut som att ni har en ganska tydlig uppfattning i den här frågan innan, om ni går ut och säger vi tycker att vi ska utreda det här för att det finns ingen samhällsnytta i det. Och då känner jag att det är jävligt viktigt för en myndighet att ha gjort en väldigt tydlig definition av samhällsnytta och att man bör kunna applicera den ganska generellt och brett.
Ja, vi tittar ju på vårt uppdrag så att säga, som är inom finanssektorn. Och då, som jag säger, så ser vi att vi har en stor kostnad här. Dels med vad gäller energitillgången som ju den här artikeln fokuserar på. Men även penningtvätt och konsumentskyddsrisker i de här tillgångarna så att säga, som vi tycker att det är värt att lyfta upp. För att vi är ju en opartisk myndighet så att säga. Så vi har ju också ett ansvar för att se att den diskussionen som sker inom våra mandat så att säga är informerad. Mm. Sen behöver man inte alltid hålla med oss.
Nej.
Och det är det många som inte gör i många frågor så att säga.
Men jag tänker att ordet samhällsnytta också i en, som du själv sa, väldigt ung, ett ungt fenomen som kryptovalutor och bitcoin liksom bör man inte kanske ha ett lite längre perspektiv än på hur det ser ut exakt just idag?
Jo, men här kan det ju vara så. Alltså, blockkedjetekniken och distribuerade databaser, där kan det finnas väldigt mycket positiva aspekter med. Här är det bara att vi ser att i den största kryptotillgången så jobbar vi med proof of work. Där har du en jätteenergikostnad och vi vill att man tittar mer på de andra alternativen. Nyare teknologier än proof of work just för att nå den här konsensusen som behövs i blockkedjorna. Så att det är inte så att det är en innovationsfientlig på något sätt, utan det är snarare så att vi vill att man breddar diskussionen och tittar på andra alternativ också.
Alltså, en bitcoin samhällsnytta, oavsett konsensusalgoritm, kan väl inte riktigt avgöras av liksom, hur det ser ut idag, vad är det, 7 december liksom, 2021? Eller alltså så här, rent hypotetiskt, det här har ju folk väldigt olika liksom, åsikter omkring vad det kan bli och vad det kommer bli och sådär, men liksom hypotetiskt, säg att vi har liksom grunden ett nytt finansiellt system, samhällsnyttan ganska stor rimligtvis, bör rimligtvis då också...
Ja, givet att det är ett effektivt och ett bättre finansiellt system som gör de grundläggande funktioner som ett finansiellt system ska göra, det vill säga underlätta, spara, investera och försäkra. Och där har vi ett system så att säga, som vi har idag som vi kan ställa det här emot. Och i dagsläget så är det ju en förhållandevis ineffektiv tillgång.
Absolut, men jag tänker också att det finns ju andra värden i blockkedjeknutna liksom valutor som inte finns i det nuvarande finansiella systemet. Alltså, du behöver inte ha en centralpunkt helt enkelt, du behöver inte ha banker. Och hur man bedömer det, om det är positivt eller inte... Det är ju liksom en nästan, det är en nära nog filosofisk fråga ju.
Absolut, och det är en filosofisk fråga, för någonstans måste vi ställa oss frågan, vad vill vi av nationalstaten? Beskattningsrätten som nationalstaten har idag, genom att man ger ut sin egen valuta så att säga och kan kontrollera den så, då är ju det någonting annat.
Men är det här frågor som ni tänker att antingen Finansinspektionen eller typ en statlig utredning ska kunna besvara?
Vi tycker det är viktigt att ha den här diskussionen. Vi har ju en utredning idag som är tillsatt som ska se på betalningsmarknadens framtid. Och man har tittat på Riksbankens roll. Så att jag tycker att det här är frågor som absolut förtjänar att diskuteras.
Men tycker ni att det idag är så att bitcoin mining i Sverige liksom det är ett betydande problem?
Givet den energitillgång du har och de omställningsbehov vi har av vårt samhälle, så vill vi inte se att en ineffektiv konsensusmetod används.
Man kan ju tänka också att Sverige just idag kanske är ett dåligt exempel att prata om våran liksom, utmärkta elmarknad liksom, och så vidare. Det finns ju liksom väldigt mycket grön energi här, det finns liksom ett relativt välutbyggt elnät. Alltså, så här, kan det inte finnas en poäng att man ska liksom locka innovativa bolag hit, man kan liksom vara ett föregångsland här?
Ja, fast hela den poängen är ju att den gröna energin behöver vi till samhällets omställning. Den behöver vi för att kunna tillverka batterier eller koldioxidfritt stål och den typen av produkter istället för en ineffektiv konsensusmetod där vi tycker att det är värt att diskutera och utreda ifall att finns det andra alternativa sätt att göra det på.
Men där liksom ställer man ju i relation till 200 saker som man också måste göra bedömningen och samhällsnyttan på. Till exempel, alltså, jag tror att de flesta är överens om att fossilfritt stål, kanon. Men liksom, jag vet inte.
Och det är en
serverhallar i Facebook liksom, som Facebook har uppe i Luleå. Ni har fått att ni inte reglerar dem liksom. Men eller tänker ni att liksom, i förlängningen bör man utreda alla saker som brukar energi liksom?
Ja, men precis. Samhället står inför jätteutmaningar. Vi kommer behöva göra den typen av bedömningar längre ner på vägen. Och då vill vi ha en sån diskussion för att se vad är finanssektorns roll i det här?
Och bara en gång rent konkret så här, typ, vilken analys hade ni gjort på Finansinspektionen innan ni skrev artikeln? Du säger liksom, vi förhöll det här till det här. Lite mer konkret, vad kollar ni på? Vad har ni gjort? Vad har ni läst? Vad har ni liksom gått igenom?
Vi har tittat på olika källor som har skrivit och konstaterar vad eltillgången är, så att säga, eller vad energitillgången är för det här. Vi har haft en lång rad myndighetsdialoger med andra myndigheter på området, och bland annat Naturvårdsverket som vi skriver den här debattartikeln tillsammans med.
Mm. Och det går inte att vara mer konkret än så, eller? Okay, men gå in på...
Jag har ingen siffra. Jag kan inte säga att samhällsnyttan är 2,8 och kostnaden är 3,7, så därför blir det negativt.
Nej, men exakt. Det är lite det jag menar. Det här är extremt svårkvantifierbara saker. Att kalla den här konsensusalgoritmen för ineffektiv är ju att förhålla det till den andra stora som då är proof of stake, gissar jag att det är det ni förhåller till. Är de exakt likvärdiga?
Jag tror att så som de stora proof of stake idag är ju ungefär där proof of work var för ett och ett halvt år sedan om vi tittar i säkerhet eller i användning.
Mm.
Så att, nej, den är mindre idag, men det är ungefär vad Proof of Work var för ett och ett halvt år sedan. Och även om man tittar framåt ur ett säkerhetsperspektiv så finns det ju frågetecken kring Proof of Work och Bitcoin, hur den säkerheten ska säkerställas framåt i tiden. Så att det finns frågor även där, och vi tycker att det är värt att diskutera det, så att det inte bara är en ensidig diskussion om eventuella fördelar och framgångar, utan att det behövs en nyansering där vi tittar på, vänder på alla stenar i diskussionen.
Du säger att Proof of Stake är där liksom Proof of Work var för ett och ett halvt år sedan. Om det skulle visa att det inte går att skala upp Proof of Stake till liksom samma nivåer som Bitcoin är och sådär, skulle man göra en omvärdering då av hur Bitcoin funkar och om det är effektivt eller inte, eller är det liksom är det fastslaget att det här är ineffektivt?
Nej, men vi säger inte att Proof of Stake, om inte Proof of Work, så vill vi se Proof of Stake. För där är vi teknikneutrala, så att säga, mellan vilken konsensusmetod du vill ha. Däremot så vill vi se att den effektivaste ur ett miljöperspektiv som finns.
Mm.
Och då ser vi att den enorma mängd som Proof of Work idag drar, finns det alla alternativ, så de är värda att utforska och diskutera och utreda.
Just det. Har det liksom varit någon särskild liksom utredare inkopplad för det här? Eller är det liksom en gemensam insats från Finansinspektionen bara i största allmänhet?
Nej, det är en insats från oss tillsammans med Naturvårdsverket och såna andra myndigheter i den här myndighetsdialogen, så att säga, och de samtal vi för. Men nej, det är ingen utredarinsats, utan vi säger ju att vi vill se en utredning.
Men alltså, man kan ju se det också. Det här är ju återigen liksom en definition av vad bör samhället vara, vad är nationalstat och så vidare. Och så vidare liksom. Man kan ju se det som samhällets uppgift att liksom se på vilka behov en befolkning upplever att den har och försöka tillgodose dem. Om det är så att, nu drar jag siffror i luften här, men jag skulle gissa att av människor som äger krypto i Sverige så skulle jag kanske gissa att 90% äger bitcoin. Då är det liksom ett val som de här människorna har gjort. Kan det inte vara så att det finns en poäng i att man ska se det på det sättet snarare? Att typ så här, okej, de här människorna har gjort det här valet. Man bör alltså försöka lösa det åt de här människorna så gott som möjligt. På samma sätt som nu upplever vi att vi behöver 5G-master. Man pratar redan om 6G-master. Alltså ser vi till att vi bygger dem, fast liksom, ja, 4G-master kanske hade funkat egentligen. Liksom.
Vi har inte sagt att man ska förbjuda bitcoin. Det är viktigt att liksom säga rakt ut. Det har vi inte sagt. Däremot så upplyser vi om de risker som finns kopplade till investeringar i kryptotillgångar, och det ligger inom ramen för vårt uppdrag, så att vi känner att konsumenter kan fatta ett välgrundat beslut. För kryptotillgångar är inte en tillgång som vilken som helst som du kan handla hos på reglerade marknader, utan här finns det andra utmaningar för konsumenter. Men vi har inte sagt att vi ska förbjuda bitcoin.
Men ni har sagt att vi ska utreda hur man ska förbjuda bitcoin mining. Det är ju, alltså man måste väl ändå säga att det är ett steg i den riktningen.
Ja, vi vill att man ska utreda och titta och diskutera frågan om det finns andra konsensusmetoder som är effektivare för att uppnå samma sak.
Mm. Okej, en sista grej då för debattartikeln. Finns det liksom någonting som skulle kunna hända med bitcoin för att ni skulle känna att vet du vad, det är inte så himla meningslöst där?
Ja, men vi har ju pratat i flera år om just informera konsumenter för att du ska förstå och så. Så att det kommer vi att fortsätta jobba med, att du ska förstå riskerna så att du vet vad du gör. Men sen är det klart att det finns fördelar möjligen då i delar av världen som har sämre banktillgång än vad vi har i Sverige, att du inte behöver den här bankrelationen.
Okej, och för att svara på min fråga, finns det någonting som skulle kunna hända med bitcoin för att ni skulle känna att det här är ändå en worthwhile thing?
Jag vet inte om jag ska spekulera i det, så att säga, vad som kan hända med bitcoin. Bitcoin är vad bitcoin är lite grann. Jag vet inte hur den skulle kunna utvecklas i framtiden för att säga att det här ska ersätta.
Men om man tänker sig att en liksom betydande, alltså en verkligt betydande antal människor i Sverige skulle börja använda sig av det mycket. Och liksom, ni skulle uppleva att nu börjar butiker ta betalt i det här verkligen och sådär, om det nu kommer hända, vem vet liksom. I något läge måste man väl ändå som FI tänka att det här måste vi tänka på ett annat sätt.
Ja, vi måste ju fortsätta följa utvecklingen och utvärdera, så att säga. Vi har inte, sista ordet är så att säga inte sagt, utan det här är ändå förhållandevis tidigt. Även om bitcoin som sådan har funnits över 10 år, så att säga, men den spridning det har nu är ju nytt. Så det är klart att vi måste fortsätta att följa utvecklingen. Och där tas det ju steg nu för att skapa en gemensam reglering på EU-nivå för att så att säga få de institutioner runt omkring, inte själva bitcoin, inte själva tillgången så att säga reglerad, men de verksamheter som ligger runt omkring, så att de får tydligare regler att förhålla sig till för att liksom säkra upp systemet.
Ska prata lite framtid och lite typ så lite mer generella saker. Jag tänker bara rent spontant att typ kryptovalutor för en finansinspektion i vilket land som helst egentligen bara måste vara typ det objektivt konstigaste som har hänt. Att det så här, att det måste ha satt ganska många saker på sin spets och ganska många saker på vänt upp och ner på en hel del saker också. Alltså, går det liksom beskriva generellt liksom typ så vad kryptovalutors intåg har gjort för en institution som finansinspektionen?
Ja, men i dagsläget så har det ju inte fått en jätteeffekt så att säga på det finansiella systemet, för det är förhållandevis,
ja, det är supernischat.
Det är supernischat.
Ja, visst.
Så att än så länge så har det inte fått de jätteeffekter, men blockkedjetekniken återigen har potential. Så där, det är ju någonting vi måste följa. Men i dagsläget så sitter inte de allra flesta på Finansinspektionen så att säga och funderar på hur kryptotillgångar förhåller sig till den nuvarande bankregleringen eller fondregleringen. Utan det är inom vissa områden så att säga, och då är det mycket konsumentinformation, också den här typen av hållbarhetsfrågor.
Men jag tänker liksom hellre att man kollar på de här sakerna tidigt än senare, antar jag, liksom när det är för sent eller när riktigt stora problem har börjat uppstå. Alltså så här, det är ändå en typ av tillgång, oavsett om man definierar som valuta eller inte, som liksom inte är bunden till en stat eller inte bunden till ett land, och det finns inga centrala knutpunkter. Och det här måste ju vara en regulatorisk mardröm.
Ja, det är en utmaning, absolut, det är det. Och det har det varit i några år. Så vi har ju följt det här. Men innan det kommer in i liksom, regleringen så ligger det ju utanför våra ramar. För vi har ju det uppdraget vi har att värna liksom, stabiliteten och konsumentskydden i den finansiella sektorn. Så innan kryptotillgångar är i den finansiella sektorn, då är det inte heller uppenbart att det är det vi ska lägga våra resurser på, så att säga.
Det är ju in delvis i den finansiella sektorn, så att man kan köpa certifikat och så vidare. Hur ser ni på den typen av verksamhet? Alltså, regleras det annorlunda? Tänker man annorlunda på det än vad man tänker på någonting annat? Det är fler frågor man måste svara på innan man köper ett cert på Avanza än om man köper ett certifikat eller något annat.
Ja, men precis. Mm. Så är det ju. Och det kommer ju delvis ifrån att vi har haft dialog och diskussion kring de här certifikaten. Dels har vi publicerat egna varningar för riskerna med certifikaten, eller egentligen då den underliggande tillgången, just för att konsumenter ska förstå vad det är man köper för någonting. Vi vill ju att konsumenten alltid ska fatta ett medvetet beslut, inte dras med för mycket i den senaste internethypen så att säga, utan att du ska kunna fatta dina välgrundade beslut. Mm. Möjligheten ska finnas där så att säga.
Men om man tänker lite större liksom, kring typ kryptovalutor och liksom, i ekonomins roll och i samhällets roll, och alltså, så här, det är ändå, ja, men som vi är inne på, det är någonting annat, det funkar inte som andra tillgångar liksom. Du säger att det är inte inne i regelverket nu liksom. Är det någonting som du tror kommer förändras? Kommer ni ha en aktiv roll i att förändra det här? Du sa tidigare att ni är med och reglerar saker. Nej, men viss makt finns ju hos er.
Ja, men absolut. Och jag tror du sa nyss att det är delvis inne. Och det är nog samma bedömning jag gör hos oss. Att säga. Det är delvis inne hos oss på Finansinspektionen. Så att vi arbetar med det. Men nu framför allt med att ta fram de här reglerna som vi tycker behöver finnas. Och är med de europeiska arbetsgrupper som kan påverka de reglerna. Och hjälper Finansdepartementet som är med i sina förhandlingar för att ta fram regelverket. Så. Mm. Och det är ju väldigt konkret för oss. Då sitter ju vi och funderar på hur den här paragrafen ska vara utformad. Vilka krav ska vi ställa på en växlare eller en börs? Vad ska de konkreta kraven vara för att man ska få tillstånd och få verka på den här marknaden? Vilket skydd ska du ha för cyberattacker till exempel? Så att vi inte hamnar i en sån situation där en svensk marknad blir av med svenska konsumenters tillgångar helt enkelt.
Mm. Tror du generellt att, eller tror Finansinspektionen generellt att krypto kommer ha en växande påverkan på den finansiella marknaden? de finansiella marknaderna, kanske man ska säga.
Ja, jag tror att det är väldigt olika så att säga vilken del av marknaden du tittar på. Jag tror att om du tittar på infrastruktur så finns det väldigt mycket fördelar av den distribuerade databastekniken.
Ja, men Visa använder ju redan idag liksom,
ja, men precis,
så, USDC för att sattla grejer.
Så, ja, men så att det finns fördelar och effektivitetsvinster att ha genom att plocka bort mellanhänder. Absolut, så där tror jag vi kommer få se väldigt mycket. Sen huruvida själva tillgången överlever flera konjunkturcykler och så, det återstår väl att se. Mm. Så därför är det väldigt viktigt att man förstår det som konsument, att det här är ett förhållandevis nytt. Bitcoin har funnits ett tag, men sen flera av de andra tillgångarna, eller NFT-er för den delen, det är ett väldigt nytt fenomen.
En fråga vi ställer till alla. Vad kostar en bitcoin om 3 år?
Pass.
Ja. Per Nordqvist, du ska ha stort tack för att du kom hit. Och du är välkommen tillbaka om det kommer nya kryptoregleringar, ja, som tack. Du vill prata om.
Tack själva. Väldigt roligt att vara här. Och då får jag nog själv återkomma helt enkelt.
Toppen. Stort tack.
Tack så mycket.
Får man börja med att bara avannonsera det där med att säga hatten av. Grym intervju.
Tack, för snällt.
Och han kändes ju också, jag blev förvånad, han kändes ju väldigt, alltså utifrån den här debattartikeln som inte han stod bakom, men kanske indirekt fick han väl vara med och tycka och tänka om den.
Alltså inspektionen stod ju bakom den och han är en del av inspektionen.
Liksom. Ja, men hans intryck här, de kallar oss krypto, kändes ju som att man blev mer imponerad av vad man upplever i hans kännedom och kunskap inom området än vad man fick känslan av med debattartikeln. Jag tyckte han gav ett samlat intryck. Och sen så, ja, visst skulle man kanske kunna önska att, jag menar, om man kan reglera för privatpersoner hur en finansmarknad typ ska se ut för att skydda folk och så vidare. Borde man kanske då kunna reglera även banker, alltså, så, istället för att låta dem reglera oss. Jag vet inte, jag är lite kluven, men ja.
Samtidigt han säger ju rakt ut så här, ja, folk hamnar i kläm här och det är inte bra. Och jag tror liksom att bara att den medvetenheten finns, det är ingenting som jag har hört från inspektionen tidigare. Att så här, ja, vi fattar att folk hamnar i kläm här och det tycker jag ändå känns lite uppmuntrande. Sen så här, för man får komma ihåg, det här är en myndighetsperson, det är liksom en tjänsteman, han kan inte sitta och säga vad som helst, han kan inte sitta och lova vad som helst, liksom så här, spå i olika kulor kring hur olika regler kommer förändras och sådär.
Ja, vi måste ju någonstans tro på att liksom hur tidiga vi fortfarande är i krypto och precis som det nämns i intervjun så saker och ting kommer ju utvecklas, förmodligen även svenska banker och sånt, så att vi redan om 1 år, 2 år, 3 år, 5 år så kommer det uppenbarligen se helt annorlunda ut än vad det gör idag. Och det är man ju supernyfiken på / frustrerad.
Ja, i den nyfikenheten / frustrationen kanske vi ska avsluta då.
Det gör vi väl då. Nästa torsdag, vad har vi att se fram emot då, Gunnar?
Ja, nästa vecka ska vi prata om någonting helt annat. Då ska vi gå deep metaverse, vet du.
Ja, äntligen. Som jag har längtat.
Ja, vi har ju det.
Och nu ska vi med på alla sätt vi kan försöka dyka in i det då som är det mest hypade ordet i de senaste månaderna i kryptovärlden, nämligen metaverse. Vi gästas då av den briljanta Niklas Hermansson som gör Nomo FOMO podcast, nyhetsbrev och även delar massa roliga saker på Twitter bland annat. Med det sagt säger jag som heter Mårten Andersson, tack för att ni lyssnade och hoppas vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.
Hej.